När vi är klara med poddavsnittet så får jag en notis om att en Anders Helin har kommenterat DIF-poddens bild på Irma. Och Anders är din farfar.
Mm, det är min farfar.
Och han har en fråga här. Din reaktion var ju bara, det här kan vara vad som helst.
Det kan vara vad som helst, för min farfar gillar inte fotboll. Det enda han kollar på är Djurgårdens damer.
Ja, men hans fråga här är ju då, det bor väl inte så mycket folk på Djurgården? Märkligt att de fick ihop till ett lag.
Det är så typiskt han.
Något du vill säga till farfar?
Det är kul, farfar, lyssna på det här avsnittet. Du gillar ju liksom damfotboll. Han är ny damfotboll och så älskar det. Men annars är det mer konstnärliga yrken. Han bor på Kungsgatan också, så han liksom håller till centralt. Så jag förstod inte riktigt, men...
Nej. Ja, tack Anders för frågan. Farfar. Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som idag sitter med Irma Helin.
Mm, trevligt att vara här.
Nyss sprungen från Stadshagen.
Ja, jag fick skjuts av min kompis hit, så jag kollade mig i bilen och såg att jag fortfarande var lite röd om kinden. Det är kallt att träna ute nu. Roligt pass.
Men ändå Stadshagen.
Mm. Jag tror att det är lite bättre gräs än många andra planer i Stockholm just nu. Så vi samlas på Krillan, så joggar vi upp. Djurgården har gjort det i typ 10 år kanske, senast jag var där, så gjorde vi likadant. Så hela försäsongen är på Stadshagen i år.
Hur många är ni som... Är det hela truppen nu?
Ja, vi är hela truppen. Det är några borta på landslag, våra isländska spelare. Och Olivia Skog är borta med landslaget. Och några F19-spelare som kör med landslaget. Men annars är vi en hel del. Jag tror vi var 20 på träningen idag kanske.
Är det så tråkigt som man föreställer sig med försäsong, eller är det lite skönt?
Nej, alltså att ha försäsong i laget är betydligt roligare än att ha försäsong själv. Så hela november-december var ju liksom en lång väntan på att få träffa tjejerna igen och ledare och få gå igång med boll igen. Så vi har faktiskt en jobbig försäsong, men den är jätterolig, för Joel och Dennis kör mesta passen med boll. Och då glömmer man ibland bort att det är jobbigt.
Hur är disciplinen när du kör det själv då i november-december?
Ja, men vi får så här tydliga program och vi vet att det är en ganska viktig period. Alltså skadeförebyggande och komma tillbaka i bra form, så jag är ganska duktig på att göra det jag ska.
Det tvivlar jag inte på. Berätta lite om dig själv då. Du är stockholmare och djurgårdare.
Mm.
Viktigt.
Verkligen viktigt.
Vem är du mer?
Jag är 24 år, född och vuxen och förstår en liven på Vivallavägen nära stadion. Så alltså Djurgården från familjehåll, så det var lite grupptryck att bli Djurgården från början, men det är inget jag ångrat liksom. Så jag var på min första match på stadion när jag var kanske 4 år med pappa. Och därifrån har vi bott på lite olika ställen, men från Stockholm flyttade till Grödinge med mamma och pappa. Det ligger 4 mil utanför Stockholm. Det skiljer oss ganska snabbt och pappa flyttade tillbaka till stan. Sen så har jag gått i skola i Stockholm hela vägen. Sen när jag var 19 så flyttade jag till Piteå och spelade fotboll där. Då hade jag gjort 7 säsonger i Djurgården. Så jag var tidigt uppe i A-laget. Och sen så var jag med Linköping. Sen kom jag tillbaka till Djurgården förra året. Så jag gör min andra säsong sen jag kom tillbaka. Bo med min sambo på Kungsholmen.
Du var lite inne på det, att du var på stadion första gången med farsan när du redan var 4. Men ditt bästa Djurgårdsminne då? Är det premiären eller?
Alltså det är lite olika. Djurgårdens första SM-guld jag var med om att uppleva. Men att göra min debut med Djurgårdströjan är väl det liksom finaste minnet jag har. För det, jag tror var 8 år när jag var med i en intervju i någon tidning där de hade uppmärksammat mig efter någon match när jag var liten. Så fick jag frågan, men vad är din dröm i fotbollen? Då sa jag, min dröm är att spela i Djurgården när jag blir stor. Så det är ju något jag har drömt om hela mitt liv, så jag kommer aldrig glömma. Jag debuterade på Stadshagen mot Hammarby.
Hur gick det?
Vi var med 2-1 och Victoria Svensson assisterade mig, så jag fick göra mål där över 14 år. Det kan vara det största någonsin.
Skaplig debut ändå.
Ja, hon var min idol också, så det var perfekt.
Häftigt, häftigt. Hur mycket Djurgården konsumerar du annars? Liksom? Går du på hockey?
Alltså jag går ju på allt jag hinner. Jag går så fort alltså våra matcher inte krockar, så är jag ju och kollar hockeyn och framförallt fotbollen på herrarna. Sen tycker jag det är ganska kul att om man går till våra ungdomslag och kollar Djurgården. Ja, det blir mycket Djurgården. Jag får min farmor också på hockeyn och pappa och ja, så det är mycket Djurgården i familjen liksom.
Hur mycket har du, alltså hur mycket känner du herrspelarna till exempel i fotbollen?
Ja, men det har vi varit lite olika. Jakob Unn Larsson kände jag sig var liten. För Simon Tibbling och jag är goda vänner och spelat tillsammans i Grödingen när vi var små. Och Jake, som vi kallade honom, var med på våra Grödinge fotbollsskolor när vi var små. Så vi alla tre känner varandra. Men,
har du kontakt med dem?
Ja, men Simon och jag har god kontakt. Och det var jätteroligt när han var i Djurgården. Och våra föräldrar är bra kompisar. Men i övrigt så, det är inte som att vi hänger så mycket liksom, herrarna och damerna ihop oss. Och vi tränar långt ifrån varandra. Så det blir att man hälsar liksom, när man stöter på varandra ute på Kaknäs mest. Men ingen så här frekvent person jag umgås med.
Har ni några liksom, uppdrag, sponsoruppdrag och sånt gemensamt?
Ja, då är vi ofta Kevin Walker som brukar vara med och Krim var ofta med och ja, Jonas Olsson. Så jag tycker om dem supermycket och varje gång vi gör sponsoruppdrag tillsammans så är det skitgod stämning och jätteschyssta killar. Så det blir en del sponsoruppdrag ihop och jag tycker det är jätteroligt för det är som sagt sköna gubbar hänga med.
Skulle vi önska att vara mer? Alltså att båda representationslagen hade mer med varandra att göra. Och hur skulle du vilja?
Ja, men jag tycker att det blev verkligen att så här, föreningen har tagit stora steg när det kom till de bitarna.
Du har svingat lite tidigare.
Ja, det har jag. Men senast jag var i Djurgården så tycker jag ju att det var enorm skillnad från nu. Det finns väldigt, väldigt många duktiga människor i Djurgården som bryr sig om både dam- och herrfotboll och som förstår liksom vikten av jämställdhet. Och det känner man ju jättetydligt. Så jag välkomnar allt som har att göra med att både dam- och herrfotboll lyfts. För jag tror verkligen att vår förening vinner på det i längden.
Hur var den största tydligheten mot förra vändan här? Om vi ska lyfta någonting.
Nej, men först och främst så tycker jag att man blir sedd på ett helt annat vis. Vi har bättre träningsmöjligheter i år. Det är fler av oss som inte behöver jobba så mycket, i alla fall på sidan av vår fotboll.
Alltså innebär det att ni har fått bättre kontrakt?
Bättre kontrakt. Det är ju fortfarande, måste man ju lägga till att det är ju liksom gigantiska skillnader. Men nu har vi i alla fall några av oss liksom bättre möjlighet att kunna utöva vår sport i den mån vi kan. För jag kommer ihåg senast jag var i Djurgården, det var lite tufft att träna 7 på morgonen, sticka heltidsjobb eller heltidsplugg. Träning nummer 2, för det som är med oss damspelare, nu ska man inte generalisera, men det är att oavsett vad vi tjänar så tränar vi exakt lika mycket som herrspelare. Det är liksom inget så här, ja men vi har ju till jobb och därför behöver vi inte träna. Det är tvärtom istället, att vi tränar exakt lika mycket om inte liksom något pass extra liksom, plus ett jobb eller skola. Så vi gör ju exakt samma sak, bara att vi behöver göra lite annat samtidigt.
Hur tycker du att det upplevs då inom truppen, att som du säger att några tjänar mer nu? Jag tänker så här, att jag antar att den sämst betalda bland herrarna ändå tjänar skapligt. Alltså så pass att den är tillfreds.
Ja.
Det är klart att det är olika mellan den sämst betalda herrlaget och den bästa. Men hur blir det då i bland er? Känner du att det är, märks i truppen på något vis? Eller är man bara genuint glad över att det går åt rätt håll?
Men jag upplever som att vi är liksom en enad kraft som bara vill att damfotbollen ska ta steg hela tiden. Så jag känner absolut inte att det blir någon konkurrens eller dålig stämning mellan oss. Är det någon ung spelare som inte tjänar särskilt mycket, då tror jag att alla överseende med att blir en morgonträning där hon måste jobba eller gå i skolan, då skulle det aldrig bli någon, liksom, någon irritation över det. Och Joel är jättetydlig med att ja, han är väldigt accepterande som tränare tycker jag. Sen också så kan jag känna liksom, jag har ju spelare jag har spelat med som är i andra länder nu, i Tyskland eller Frankrike eller England, som känner betydligt bättre än vad jag gör. Och lite samma där, att jag blir bara jätteglad över att andra länder tar steg. Det kanske inte gynnar oss i Sverige riktigt, för de bästa spelarna blir värvade dit nu, men framförallt liksom för damfotbollen i allmänhet så är det ju det jättepositivt att den växer.
Nu är du inne och touchar på det. Vad tycker och tänker du om det? Att liksom det är många storklubbar på här sidan som har börjat göra rejäla satsningar även på damsidan. Många nybildade lag och så. Är det bara bra?
Ja, jag tycker bara att det är bra. Det ger liksom fotbollen ett större värde runt om i världen. Och det jag kan tycka är lite sorgligt är att liksom Sverige har haft en av världens absolut bästa ligor. Jag vill inte att det ska bli så att vi ser tillbaka på det. Bara en gång i tiden hade vi en av de bästa ligorna och vi uppskattade inte det. För så kan jag känna att det liksom tenderar att vara. När man kommer utomlands så är det ofta att man får höra det bara, du spelar i Sverige. Shit, vad coolt. Det är ju typ en av världens bästa ligor. Medan i Sverige möts man lite oftare av så här, damfotboll. Ja, kul typ. Det blir väl bättre sådär. Så det är en sak i att vi kanske hamnar efter lite grann, men också kanske blir en veckaklocka av att okej, vi har varit en av världens bästa ligor. Hur gör vi för att fortsätta vara det? Vi har kanske inget här lag som pumpar in pengar på samma sätt som City och PSG och med mera kan göra. Så det är positivt att damfotbollen växer, men vi måste se över hur vi ska haka på liksom.
Tror du att vi kommer se över hur vi hakar på det, eller kommer det bli att man följer pengarna? Det är ju så, är det ju väl även inom herrfotbollen. Jag menar, visserligen nu Budget tackar nej till Kina, men det ska ju mycket till att tacka nej till att säkra egentligen sin framtid, för att ja, det är klart, det är väl inte askul att harva runt i Kina, men
nej,
allt har ju ett pris.
Ja, men det är verkligen så. Jag blamar verkligen ingen damfotbollsspelare som går till en liga för att tjäna bättre pengar, speciellt inte om man går till en liga som växer och som fotbollen blir bättre och bättre på. Men det finns ju en risk att vi inte kan ha kvar de stora stjärnorna som vi har haft i damallsvenskan, och det är ju tråkigt, men ja, det känns som vi också är på väg någonstans, speciellt i Djurgården.
Vad funderar du då, rent personligt? Skulle du lockas av utlandet? Och
Ja, det är självklart att det är de gångerna jag tackat nej nu till att spela utomlands.
Det har du gjort alltså?
Ja, då har det väl känts lite sådär. Men man får ödmjuk också. Alltså jag spelar fotboll för att jag, dels för att jag ska spela fotboll och dels för att jag verkligen älskar att spela fotboll i Djurgården. Och jag är som sagt ödmjuk till att jag tror att jag har några fler steg att ta här i Sverige och i Djurgården innan, om jag ger mig ut liksom och blir proffs någon annanstans. Så jag tror att jag behöver bli lite bättre först. Det är lätt hänt att bara se lönen liksom och bara, om jag sticker. Men jag tror inte det skulle vara för det bästa för min fotboll nu, utan jag mår väldigt, väldigt bra av att spela fotboll i Djurgården och jag känner att jag tar stora steg här. Så ja, jag är nöjd där jag sitter.
Intressant. Trots din ringa ålder så har du ju, gud vad gammal jag lät. Men ja, du är ju bara 24 och du har ju lirat ett antal klubbar i Sverige. Djurgården tidigare, Piteå, Linköping. Är det stor skillnad mellan klubbarna i Sverige? Alltså märks det att Djurgården är en större förening?
Alltså det märks ju att på så sätt att Djurgården har massa olika tak med framgångsrika idrottare, liksom här fotboll och andra sporter och hockey och ja, på så sätt märks det. Och det är väldigt coolt att spela i Djurgården, för att Djurgården är liksom Sveriges bästa förening. Men om man får prata om andra klubbar, så både Piteå och Linköping är väldigt, väldigt skickliga på att ja, men damfotbollen är det största fotbollen i den staden. Och det blir väldigt tydligt. När man drar publik, det är lättare kanske att dra publik till matcherna, för det är det bästa fotbollslag som finns i stan. I Piteå, liksom, när det var match visste alla det. Och alla tog sig till LF där de spelade. Samma med Linköping, fanns liksom inget fotbollslag som konkurrerade. Det var här hockeyn där, men ofta låg matcherna inte samtidigt. Så båda de lagen jag varit i tidigare är väldigt duktiga på att liksom främja sin damfotboll i staden, och det finns många intressen i sponsorer och så. Så det är klart att jag alltid känner att Djurgården är det största att spela i. Men både Piteå och Linköping är väldigt, väldigt duktiga och gör hårda jobb för att göra det bästa för deras damspelare.
Vad är Djurgårdens status skulle du säga bland övriga spelare i damansvenskan? Pratas det om att man vill till Djurgården? Lockar Djurgården som förening?
Ja, men jo.
För jag menar nu, vi kan ju bara säga lite som Olivia Skog här. Det är ju det är ingen dussinspelare.
Nej, liksom, utan... samma Hanna Folkesson. Och jag tror att det har skett väldigt mycket med Djurgården. Bara de senaste, som vi var inne på innan. Men kanske sen Joel tog över och sen föreningen har visat tydligt att de satsar på damfotbollen, så har det ju skett jättemycket. Och det känns som att Djurgården är betydligt mer attraktiva nu. Och det bevisar ju det här, alltså de värvningar man lyckats få i år. Så jag tror bara att det där kommer bli bättre och bättre. Och jag hoppas om några år att alla vill till Djurgården.
Vad betyder det då att kunna värva en sån som Olivia och som Hanna
Folkesson? Jättemycket. Dels är det liksom ett bevis för Djurgården som klubb att spelare vill vara Djurgården. Några av Sveriges bästa spelare. Också
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På spelare så är det klart att det är liksom självförtroende i truppen att få in duktiga och stora namn. Och sen så ökar det liksom, jag tror att värdet ökar för Djurgården damfotboll att fler tar sig till stadion. Så ja, skitroligt. Jättebra värvning. Bra Joel.
Bra Joel. Om vi pratar lite om förra året då. Åttonde plats, ja. 3 poäng precis över strecket. Det är väl, kan man säga att det är jävligt viktigt att hålla sig kvar. Det hade varit ett riktigt hack i hela Djurgårdens vision, kan jag tänka mig.
Ja, gud ja.
Men vad hände? För det kändes som att säsongen innan, då hade man inte riktigt, innan du kom, så hade man inte riktigt kanske räknat med att komma så högt upp.
Nej.
Kommer in, levererar. Och ändå hade väl lite spännande nyförvärv inför förra året med.
Ja.
Du kom in bland annat.
Malin Diaz och Ingrid Ryland. Det var ganska många som kom in.
Folk som man ändå visste har levererat.
Ja. Det var en tuff säsong. Vi hade 8 skador när vi gick in i den liksom allsvenska premiären. Och man ska inte skylla på det om man ska, men vi hade en väldigt smal trupp och det var Djurgården väldigt medveten om när de värvade, att vi värvade ganska smalt. Och det var en liten chansning och det gick inte hem. Man fick Malin Diaz skadad, Tempest Marie skadad, Ingrid Ryland skadad. Det var liksom de som kom in från F17 eller F19 gjorde det skitbra. Men när det blir kanske lite för många som inte har spelat anfalls förut. Samtidigt så, och vi som kanske skulle prestera, inte prestera så som man hade förväntat sig av oss, då är det svårt att komma högt upp liksom. Så det var hackigt från början. Men det kändes ändå som att vi hela tiden hade någonting på gång. Även att jag kom från Linköping året innan, där vi vann liksom SM-guld, så tycker jag inte att Djurgården hade något sämre träningstempo eller liknande. Så jag har väldigt god tro på den här truppen. Men det var första året tillsammans, vi var många nya.
Men med den erfarenheten att ni trots alla skador och F19-spelare liksom lyckades hålla kvar den allsvenska platsen, Med lite spetsvärvningar nu och som du säger ett år tillsammans. Vad är en rimlig förväntning att ha på Djurgården i år? Varför ska man ta sig till stadion?
Jag brukar säga det att det borde egentligen, vi som är riktiga djurgårdare, det borde räcka att vi spelar på stadion. För det, eller jag tycker inte att det finns något finare än att kolla på Djurgården på stadion. Och ja, det är skitbra stämning när vi spelar. Och vi spelar rolig fotboll. Det är, liksom, det är inga tjongbollar häckt upp i luften, utan vi försöker spela en attraktiv fotboll. Så jag tror att det blir väldigt roligt att se oss i år. Och det är liksom på träningarna tycker jag att det är skitbra tempo. Det är duktiga spelare. Och det är många som brinner för klubben i truppen. Och det märks. Och det är kul att spela med andra djurgårdare. Det känns jättebra. Så ja, jag tror att det blir ett roligt år. Men jag är också ödmjuk till att vi återigen har ganska många nya. Ganska många ut och ganska många in. Så det gäller ju att få ihop det. Men det känns bra hittills.
Och målsättningsvis, har du pratat något om?
Nej, vi ska på träningsläger nu i helgen. Och då brukar vi ju sätta lite mål. Men jag tror framförallt att vi inte ska... Eller av erfarenhet tror jag att det är ganska viktigt att försöka fokusera på varje match. Inte sväva iväg för mycket. Jag tror att vår trupp mår bra av att ta en match i taget och verkligen göra allt för att vinna den matchen. Man har vunnit tillräckligt många matcher då när slutet av säsongen, då har det ju gått bra.
Ingen press nu, och nu tar jag en lyssnarfråga här. Våran SLO Nisse har en fråga och undrar vart vi kommer fira guldet.
Ja. Vi har väl borta matcher i både premiären och sista matchen, så vi får väl liksom säkra guldet i näst sista omgången.
Är Nisse bjuden då?
Ja, självklart.
Spelare att hålla koll på under året, och vad har vi inom truppen som, eller vilka stjärnorna skulle säga? De är etablerade.
Ja.
Behöver inte vara ödmjuk.
Jo, det tänker jag vara. Nej, men jag känner mig i bra form. Det känns jättebra för säsongen och så. Så jag hoppas vi har en bra säsong. Men vi har ju värvat stora namn nu. Lida Skog, Hanna Folkesson och Gonna. Så där förväntar jag mig mycket. Och skitgoda tjejer liksom, som kommer göra allt för att prestera. Sen har jag alltid varit ett stort fan av Malin Diaz. Vi är samma årgång och hängt ihop sen vi var... Ja, 13 var väl första statslagsläget. Vi gick samma parallellklass också i Aspbyskolan. Så får hon en bra säsong, så har vi mycket att hämta där också. Ja, vi har bra backlinje också. Porsche kom vänsterback förra året. Kan varit förra årets bästa spelare. Hoppas hitta lite där också. Många duktiga. Sen har vi unga spelare också. Tilde Lindvall som, jag vet inte om hon debuterade förra året, men jag tror det. Kan ha fel. Men hon spelade en hel del förra året. Jätteduktig. Har förhoppningsvis en ljus framtid.
Personligen?
Jag är skittaggad. Jag känner mig som sagt i bra form. Jag har fått ett år av... Jag var skadad förra året. Och förra året så var jag spelade. Jag startade alla matcher. Och jag känner att jag har gott självförtroende. Och jag ska verkligen se till att göra en riktigt bra säsong.
Ja, nu är du lite ödmjuk. ska se... och vi har varit inne på det lite också. Intresset för framförallt damlaget, eller damlandslaget, växer ju mellan varje mästerskap. Och framförallt globalt ser man ju att det lockar ju mer och mer, och vi var ju inne på att de stora lagen även startar upp damsektioner nu. Och det är väl ett VM som stundar. Och det kommer väl förmodligen liksom slå alla publikrekord. Vad krävs för att det ska smitta av sig även på den inhemska ligan? Liksom, vad behövs göras från klubbarna i stort och liksom Djurgården för att intresset och bevakningen kring Djurgården och damallsvenskan ska öka?
Men där, jag tänker ofta kring de här frågorna. För jag får ofta de frågorna, och jag tycker det är väldigt svårt, men det blir mer och mer tydligt att marknadsförs inte damfotbollen, då kommer inte folk intressera sig för den. Jag tycker det är så här, i för landslaget och i Holland till exempel, som har hur mycket publik som helst, då är det liksom, man bygger ett attraktionsvärde om damspelen och damidrotten. Nu har ju vi Johan Salén i Djurgården som gör otroliga liksom saker för Djurgården. Men utan honom vet jag inte hur mycket vi hade syns liksom. Och det känner jag generellt i damallsvenskan, att vi måste marknadsföra ligan, tala om när matcherna är, och inte vara blyga med att få damspel att framstå som stjärnor, som de gör i många andra länder och i landslaget. Marknadsföringen tror jag är liksom A och O.
Hur mycket jobbas det från förbund och där håll, alltså från Djurgården, hur mycket är du involverad någonting?
Nej, jag vet faktiskt inte vad de har för kontakt sinsemellan. Jag vet ju att det är många i Djurgården som gör väldigt mycket för oss spelare och som vill liksom att vi ska få bra förutsättningar. Men jag vet inte vilka dialoger de har sinsemellan. Det lär vara där det startar liksom.
Är någon du vill lyfta i Djurgården som gör?
Ja, men det är många. Alltså jag tycker Henrik Berggren är ett liksom tydligt exempel. Nu hade han när jag var liten och spelade blick allsvenskan för Djurgården. Så jag har en god relation med honom. Men det säger väl liksom någonting att Djurgårdens vd står och klipper biljetter i liksom dörren för damlaget. Han är väldigt, väldigt engagerad och jag är jätteglad att han stannar kvar i Djurgården, för det känns tryggt. Och sen Johan Salén är ju liksom otrolig. Det finns många. Jag tycker alla killar och tjejer på kansliet gör, alltså de ser oss i år och förra året. Och det finns eldsjälar, men de kan ju inte vispa vatten till vin heller, utan de behöver ju resurser så att de kan hjälpa oss liksom. Många gör väldigt mycket.
Hur mycket tror du man måste apa efter här världen för att är det så pass enkelt att man bara kan kopiera och klistra in?
Jag kollade på en fotbollsdokumentär. Jag var hos farfar i förrgår. Du kollade på en fotbollsdokumentär. Nacka Skoglund tyvärr, så är det en bajare. Men man kan kolla ändå.
Här klipper vi.
Ja, vi klipper det här. Har ju gnagat ett tag också. Men i alla fall en fotbollsdokumentär om en framgångsrik fotbollsspelare som inte spelar i Djurgården. Då såg jag att det var typ 2000 pers på läktaren. Så en gång i tiden så hade inte här fotbollen mycket publik heller. Och det enda som liksom egentligen skiljer oss åt, det är att vi har olika kön. Det är inte så mycket annat. Det är oväsentligt tycker jag om en viss fotboll går snabbare och vissa kanske tycker det är roligare att se en fotboll och inte en annan. Men när det kommer till hur man marknadsför, då spelar det ingen roll vilket kön vi har tycker jag. Och jag tror inte det. Jag gör det man gör för här i fotbollen, så kommer damfotbollen växa jättemycket.
Förstår du? Jag håller med dig liksom att om man bortser från, det är ju ändå bara människor som spelar eller utövar en idrott. Men förstår du någonstans de som pumpar in för att marknadsföra betalar ju någonstans någonting.
Mm.
Och det finns ju ingen på planeten som betalar någonting för att vara schysst.
Mm.
Någonstans finns det ju ett tänk om att det ska ge tillbaka en avkastning. Förstår att om du pumpar, alltså kan man köpa det här argumentet rakt av, om du pumpar 10 miljoner där så kommer du få 13 tillbaka.
Mm.
Men pumpar du 10 miljoner hitåt så kanske du inte får någonting tillbaka.
Jo, absolut.
Förstår du vart jag vill komma?
Jag förstår. Ja. Och det är såklart liksom problem vi har att göra med. Men om man kollar just från Djurgårds håll så finns det så många exempel på företag som sponsrar Djurgården då för att vi har ett representationslag i Allsvenskan, i här och dem. NRC Group till exempel, där jag har god kontakt med deras vd, så de är stora sponsorer till Djurgården och de sponsrar Djurgården för att det är ett jämställt tänk i Djurgården. De här 10 miljoner man ger till här laget som man får tillbaka för, de kanske man inte skulle fått om vi inte hade satsat på damfotbollen också. Så jag tror att sponsorer överlag tänker mycket mer jämställt. För man kan säga investera i pengar, men man investerar också i sitt varumärke. Och 2019 så är det inte skittrendigt att inte tänka jämställt i sin liksom sponsorverksamhet. Så jag vet att Djurgården vinner jättemycket på att vi har ett damlag i herrfotboll, i damfotboll i högsta serien, i herrhockeyn, i damhockeyn i största serien, i franska serien. Så vi är ensamt lag liksom att ha så. Och det drar vi in sponsorer på. Så jag förstår exakt och jag är såklart medveten om att man vill ofta liksom ett kapitalistiskt synsätt att vinna så mycket pengar man kan. Men jag har märkt att företag ser det större än så och det är jag jätteglad för.
Alltså, det måste man ändå säga att det är ju inte jätte poppis och inte tänka jämställd.
Nej, det känns lite otrendigt.
Och, men också så ska man någonstans vara medveten om, jag menar, om vi bara kollar på Djurgården herrfotboll sista åren på stadion, det var inga super publik som kom. Det var inte jättemycket folk. Djurgården har inte alltid haft omkring 10 000. Alltså där har det också gjort ett långsiktigt jobb för att, som förmodligen inte har dragit in så mycket pengar i det korta perspektivet. Mm. Men det är en komplex fråga och det är inte...
Men du är inne på rätt spår där, för det är en spännande sak att så här, kortsiktigt så kanske inte bär så mycket frukt. Men långsiktigt, om vi ser på Djurgården nu på herrfotbollen, så vi kan väl vara besvikna på några publiksiffror då, men i stora hela så har vi ju tagit jättestora steg. Så det känns som att mycket bär frukt när man investerar lite i det. Jag tror det är samma med damfotboll.
Att ta steg eller hoppa efter herrfotbollen då. Vad tycker du om supporterkulturen? Skulle du vilja se samma typ av kultur som kopierades rakt av in i damvärlden?
Mm.
Eller vill du bara ta russinen?
Det bästa.
Ja.
Nej, alltså det är klart att det finns en viss problematik liksom under derbyn, och vi har ju några olika liksom tragiska historier som har skett. Men jag får adrenalin bara jag sitter på läktaren och ser våra supporters liksom när herrarna spelar.
Det gör inget om det kan få dröja 15 minuter till avspark.
För mig gör inte det.
Det får brinna.
Nej, men det är klart man ska vara liksom försiktig, speciellt mot barn och familjer, och alla ska känna sig trygga på en arena. Det är ju superviktigt. Men om jag får vänta 15 minuter på ett derby så mår jag inte så dåligt över det. Utan skulle vi ha det trycket på våra matcher så...
Då får det brinna hur mycket.
Nej, men jag hade vägrat gå av planen. Skulle jag bli utbytt skulle jag stryka typ. Nej, men jag älskar Djurgårdens supportrar. Sen så är det ju som sagt superviktigt att barn och familjer känns trygga. Och det har väl inte alltid varit så. Så där har vi lite att jobba på, skulle jag säga. Vad tycker du?
Ja, jag tycker ju att om man går på matcherna så... jag vet inte om jag någonsin har känt mig jätteotrygg.
Nej,
sen är jag är varken, jag är varken något, barn är jag ju till mina föräldrar, men jag är ju ingen familj så.
Nej.
Men de familjer jag känner som är på matcherna är väldigt få som känner sig otrygga.
Mm. Och det är ju bra.
Sen absolut att vissa kan tycka att men jag tror inte kritiken är mot att varför att det skjuts upp 20 minuter. Det tror jag inte är kritik mot rök och eld i sig, utan det är mer att det kanske är väldigt löjligt att man ska behöva vänta 20 minuter, för det blir någon form av statement från säkerhetsfolket. Det är väl mer där, tror jag.
Ja, jag förstår ju att man kan bli irriterad på det. Men
Du välkomnar lite pyro till stadion.
Nej, men gud, jag kommer få så hemska rubriker efter det. Nej, men jag välkomnar varenda supporter till stadion. Så får vi säga.
Ja. Men om vi är lite inne på apa efter. Jag tänker, det är faktiskt en lyssnarfråga. Jag ska inte ta åt mig äran här. Men kontraktstiden på damspelare kan vara, de är oftare kortare. Vad tycker vi om det? Och det är lite mer hattande mellan lagen.
Det har du rätt i.
Vad har du tänkt någonting kring det? För jag vet att Olivia kommer bara på ett år. Bara ett år. Det är vanligare med 6 månaders kontrakt har jag sett också. Medan det är ju liksom lån högst. Men då är det för att, om vi kollar typ Gustav Engvall. Men då är det ju för att då handlar det verkligen om orimligt mycket pengar. Där man väljer att nej, om ni betalar lönen så ser vi till att vi slipar den här diamanten. Så gör vi den delen.
Ja.
Vad tycker du om det?
Ja, men jag har tänkt lite på det. Jag ska på två år för Djurgården nu. Just av den anledningen. 2 år låter inte så långt, men i damfotboll är det ganska långt. För det är helt rätt, och den som ställer frågan är rätt ute. Mycket handlar om att man inte ofta blir köpt i damfotboll. Det har blivit liksom vanligare och vanligare, så jag tror att vi kommer få längre kontrakt. Anledningen till att jag ska på för Djurgården, nu ser jag gärna att jag är kvar de här 2 åren såklart, men om jag inte är det så...
Har du 2, det här året och nästa år?
Skulle jag inte bli alltså skulle jag byta klubb så vill jag såklart att Djurgården ska få något för det. Men det är inte lika vanligt kanske att man tänker så. Och så är man ganska vid sidan fotboll, att man skriver på 2 år och första året trivs man inte alls, då är det ganska svårt att bli köpt eller såld eller vad det nu handlar om, utan då sitter man ofta kvar där. Så jag tror att många säkrar upp liksom sin egen karriär genom att skriva 1 år. Men självklart, skulle vi börja skriva längre kontrakt så kanske det är vanligt att spelare köps, och då ökar man ju värdet också.
Jag tänker bara lite på om det finns någon parallell att dra i det överhuvudtaget, men som jag börjat tappa hockeyintresset lite mot hur det var förut. Fortfarande så följer jag hockeyn väldigt mycket.
Just av den anledningen eller?
Att ja, men jag tänkte komma in på det lite. Att det kan ju vara att ja, men nu har vi 2 nya 5-or till nästa år. Ja, kanske finns någonting. Medan i fotbollen så skrivs det ju lite längre. Jag menar, det skrivs minst 2 i alla fall. Men det är ju liksom uppemot 4-5 år. Det ligger nog någonting, för det blir en typ av kontinuitet tror jag, som ja, men det blir så, ska man lära känna eller lära känna.
Ja, men det är ju att lära känna en spelare och ta till den liksom till sitt hjärta, och det är man inte jättesugen på om den bara skriver ett halvår.
Nej, och så. Dels också om du har en grundbult i ett lag som, ja men du vet, de här spelar, det här, deras spel tilltalar mig, det är kul att gå och kolla på det. Sen så kommer du till nästa säsong så är 70% av den liksom grundstommen borta. Och sen det du får se då, ett liksom, nytt folk som inte har spelat ihop sig, ja men nästa gång kanske du inte kommer.
Nej.
Så jag, det är en bra fråga.
Verkligen.
Och också en rätt infekterad och het potatis nu, det är ju Madeleine Stegius. Hon har ju hattat lite mellan Djurgården och AIK.
Ja.
Det har ju hänt på här sidan med. Det ska man ju ändå nämna. Men det ska mycket till. Och ja, vad tankar om? Vad tycker du?
Men, ja, det där är ju ett individuellt val. Det får stå för henne. Jag kan bara prata från mig. Jag tänker inte lägga någon skuld, för jag vet att det rör sig mycket. Hon kanske gör sin utbildning i Stockholm och kanske inte har någon möjlighet att spela något annat lag. Så det är nog en annan historia. Men ja, jag skulle aldrig börja i AIK eller Hammarby. Det har ni liksom mitt ord på, att det kommer aldrig någonsin ske. Jag kommer aldrig spela i ett annat Stockholmslag. Nu har ni det svart på vitt. Nej, men under min uppväxt också har jag...
Det här gillar man ändå.
Ja, tackar ni liksom till AIK och Hammarby flertalet gånger, för det är... Ja, jag skulle bli dödad hemma av pappa, men det skulle inte hända. Men jag har en viss förståelse att folk som kanske inte har varit djurgårdare hela sitt liv kanske inte förstår vad det innebär. Sen det kan låta lite larvigt när man pratar om det, men vi som hejar på Djurgården vet ju att det svider liksom ordentligt. Jag mår ju dåligt bara när någon härspelare eller någon nära mig i Djurgården gör samma sak. Då känner man sig jättesviken. Och det är samma typ i Manchester United och fotboll, när någon går till någon annan liksom nära konkurrent, så gör det också jätteont. Jag skulle aldrig vilja utsätta liksom de som har trott på mig sedan jag var liten för något sånt. Men man ska ha i åtanke att det är en annan verklighet för de spelare. Hon kanske inte hade någon liksom möjlighet att dra någon annanstans. Ska hon sluta på fotboll bara för att inte... Jag fattar att det blir liksom reaktioner.
Okay, jag vänder lite på frågan då. Håller du med om att troligtvis så skadar det mer än vad det lyfter damfotbollen, att man liksom suddar ut de här gränserna, rivaliteten, att man tar bort den lite? För den är ju på både gott och ont. Verkligen. Och det här är ju en god... Jag tycker att det är en väldigt nyttig del av liksom hypen kring att ja, men det finns 3 lag i Stockholm och du flyttar det inte mellan.
Nej, jag tycker det är helt rätt. Och jag tycker inte att man ska göra den flytten.
Bra sagt.
Kort och punkt.
Joel Riddes hyllas högt och lågt, eller högt ska jag säga, som föreningsmänniska. Och en superbra person har jag hört. Hur är han som tränare?
Nej, men han är som alla andra spelare i truppen, så är han väldigt, och som Dennis, vår assisterande tränare, och alla runt om vårt lag egentligen, så är han väldigt, väldigt engagerad. Han bryr sig väldigt, väldigt, väldigt mycket om hur det går i våra matcher, i våra träningar. Dels kanske för att han brinner för Djurgården, men dels också att han är väldigt så här, dedikerad och engagerad tränare. Och det tycker jag är väldigt skönt, och det tror jag många med oss liksom, eftersom vi lägger ner hela vårt liv för fotbollen, så är det ju A och O att vår tränare också gör det. Och det känner man starkt från Joel. Så han är en bra tränare. Men likväl som oss så är han, och vad är det, hans tredje år nu, va?
Stämmer.
Ja, så han lär sig ju hela tiden som vi spelare. Och det, jag tror bara han kommer bli bättre och bättre för varje år.
Har han alla verktyg som krävs då? Skulle han...
Han har alla förutsättningar för att bli en riktigt bra tränare, skulle jag säga.
Någonting du skulle vilja stärka upp i organisationen kring?
Men han hade lite mycket att göra förra året. Han är ju både sportchef och tränare. Och även fast liksom man försöker göra allting, så tror jag att det är bättre. Jag tror han får lite större hjälp i år. Vår assisterande tränare blev alltså heltidsanställd. Och det har inte varit så innan. Joel har varit den enda som har varit heltidsanställd. Och jag tror det var lite mycket att hålla koll på. Så nu har får lite mer hjälp i år. Och kan fokusera lite mer på hur vi ska vinna matcher. Utan att behöva gå in i väggen, antar jag. Så jag tror han får den hjälpen han kanske behöver. Liksom.
Under 2017 fick du en knäskada och var borta i princip hela säsongen, va?
Så jag spelade väl 7 matcher för Linköping. Resten var jag borta.
Ja, hur är det att komma tillbaks? Eller hur är det, hur går tankarna när man får beskedet att det här var inte så bra?
Nej, det var min första skada också. Så jag var ganska sen liksom med att skada sig för första gången och missa matcher. Jag tror kanske jag liksom stukade nog fot tidigare när jag var liten. Men annars har jag aldrig varit borta från fotboll lång tid. Och det var jättejobbigt. Jag tycker att man fick... Först var jag bara skitledsen och as nere och låg där i nyinflyttade Linköping och mådde skitdåligt. Men sen så känner jag igen mig i andra historier om folk som har varit skadade, att man får liksom försöka komma ihåg allt annat som är fint. Man växer som människa jättemycket, och jag uppskattar min närhet på ett helt annat sätt och liksom andra saker som livet har att erbjuda. Men det var skittufft, och att komma tillbaka kanske har varit den bästa känslan någonsin. Det blir också väldigt tydligt hur mycket fotbollen gör för en, hur mycket man brinner för den. Så det är en tuff period, men jag tycker att jag är en bättre fotbollsspelare efter skadan än innan. Så jag vill ta med mig.
Hur länge var du i bryta ihop stadiet? När någonstans känner man att okej, här kan jag inte...
Nej, alltså psykiskt tycker jag egentligen att det var jobbigt i hela skadan. Men fysiskt måste man börja jobba för att komma tillbaka, och då har man turen att ha duktiga människor runt omkring sig. Jag fick jättebra hjälp från landslaget och från Linköping. Men psykiskt är det ju så här, berg- och dalbanan när man närmar sig, kommer tillbaka och bara, okej, jag kanske var tänkt att spela där, så börjar en miljon tankar, bara nu har de värvat in en ny, Kosvara Slani värvades in, så bara, då är det bara att förbereda sig på något helt annat än det. Så det är liksom en berg- och dalbana att vara skadad, och jag tror alla känner igen sig i det, att det är olika stadier av depression typ. Men
håller man det inom sig då, eller hur gjorde du
det? Det beror väl på hur man är som person, men utåt sett mot laget så är jag ganska duktig på att inte liksom komma och vara negativ på träning, utan jag försökte bara ge energi när jag var där. Men hemma i min lägenhet och min pojkvän och föräldrar och syrran, de fick lite att jobba med. Men utåt sett så får man hålla god min.
Hann du få någon panik om att fan, det kanske aldrig mer blir fotboll på den här nivån? Alltså, hur mycket kommer det sätta sig i huvudet?
Men i de mörkaste dagar då tänkte jag typ, fan, det här kommer aldrig försvinna, när man får något bakslag och det gör ont igen och knät gör ont bara man går upp från sängen liksom. Då kommer jag ihåg att jag tänkte, helvetes skit.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nu är det slut, men dagen efter man vaknar är man positiv igen, i alla fall jag. Och visste väl att jag ska tillbaka från det här, vad som än krävs.
Och när du väl kommer tillbaka då, hur är man rädd för bakslag?
Nej, eller jag kände mig ganska trygg. Jag visste att jag hade fått den hjälp jag behövde och jag litade liksom på min kropp. Så det kändes lugnt så. Jag var mer som en, vad säger man, en kalv på grönbete. Alltså det var bara så roligt att spela fotboll igen. Och jag har verkligen njutit hela det här året och ja, har inte tagit mig fotboll för givet sedan dess.
Bra svar. Vi har fått en fråga. Jag ska faktiskt läsa upp den från sociala medier. Hur ser du på supporternas åsikt att spelare och att du som spelare som representerar Djurgården och är en förebild för många Djurgårdskids inte borde uttrycka sig partipolitiskt hejvilt? För det gör du, vilket den här personen då tycker är fel.
Ja, vi får stå för hen.
Och man får också säga att jag vet inte om det här är någon företrädare för alla supportrar, men den uttryckte sig så.
Ja.
Svingar du mycket partipolitiskt?
Mm. Ja, verkligen. Jag tar väldigt tydligt avstånd från Sverigedemokraterna. Rasister, homofober, sexister. Alla människor som enligt mig försämrar liksom för andra människor. Och det kommer jag absolut inte sluta med. Så tycker man att det är jobbigt då, ja, då kan man nog sluta följa mig. För jag kommer nog aldrig inte ta ställning. Jag representerar Djurgården och jag gör mitt yttersta för att vara liksom, en bra representant för Djurgården. Och det tycker jag att jag lyckas väldigt bra med. Men sen är jag också en människa som bryr mig väldigt mycket om vad som händer för andra människor. För när jag uttalar mig, då är det aldrig någonsin som att jag försöker förbättra situationen för mig själv liksom i första hand, utan det handlar om att jag bryr mig om andra människor. Och om jag nu har en liten plattform där jag kan göra det, då kommer jag göra det.
Förstår du att en sån här fråga kan dyka upp då?
Ja, möjligtvis om man inte håller med mig så antar jag att den kommer. Jag tror inte att folk som tycker lika skulle ställa en sån fråga. Och det är aldrig från Djurgårdshåll liksom uttala sig något kring det förutom positivt. Nej, jag skulle nog inte kunna acceptera liksom att bli tillsagd att jag inte får göra mig röst hörd när det kommer till människors lika värde.
Hur skulle du tycka om vem ska dra till med? Om Tibbling försökte få så mycket folk som möjligt att semestra i Dubai.
Va?
Om han skulle ha något intresse i att påverka. Han är också en förebild kan jag tänka mig.
Verkligen.
Förstår du? Nu tar ju du ett avståndstagande gentemot ett parti som du nämnde.
Mm.
Och vissa åsikter.
Mm.
Jag vet inte riktigt vart den här frågan som den här personen ställer sig, om det är just det att det har politik att göra, att liksom att sporten ska vara fredad från politik, eller om det har med att nej, men du har ju följare, det är folk som ser upp till dig. Mm. Du ska inte forma folk. Där försökte jag komma in på Tibbling på något vis, om man, liksom att om han då ja, men det finns väl lite tveksamheter kring Dubai till exempel.
Ja. Nej, men,
förstår du vart jag vill komma lite?
Ja, typ. Men det jag känner det är snarare att jag är jätte...
Gör du det här som Irma Helin kommatecken Djurgårdens IF, eller gör du det här som Irma Helin privatperson?
Jag tror att allt jag gör, jag är båda liksom syften. Jag är varken bara Djurgården eller bara privatperson, utan jag är en 24-årig människa som spelar fotboll för Djurgården och gör mitt yttersta för föreningen, och det är jag ganska medveten om att de flesta supporter vet om, och liksom ungar, om nu några stör sig på att jag står upp för människors lika värde, då kan jag visa min inbox och visa hur många unga som liksom känner stöd varje dag över att jag och vuxna människor tar ställning utifrån liksom rasistiska, homofobiska, sexistiska, icke-jämställda liksom, delar. Så jag tycker inte att det är... Jag tycker verkligen inte att det är... Jag kan inte se något negativt med att stå upp för saker, oavsett om det rör politik eller inte. För just nu rör det så mycket mer. Det rör om liksom vad som sker med vårt samhälle. Jag är väldigt oroad över var vi är på väg i vårt samhälle. Och bara för att jag är en fotbollsspelare då, så tänker jag absolut inte... inte göra min röst hörd. Tvärtom.
Mm. Det är en het fråga. Jag är lite tudelad. Eller jag tycker att som person så har du ju rätt till, jag menar, du har ju rösträtt. Du får väl tycka vad du vill om vilka du ska rösta på.
Mm.
Sen om jag tolkar den här frågan som att i Djurgårdens namn.
Mm.
Där är jag av åsikten för att man ska hålla, så försöka hålla föreningen opolitisk.
Men hur skulle jag liksom, det skulle inte falla mig in att stå i Djurgårds tröja och...
Det tror inte jag heller.
Nej, så hur ska
jag... Jag undrar liksom lite hur den här är.
Men jag menar, jag tycker det är väl, alltså det känns väldigt så här trångsynt och egoistiskt, så tänker jag i de banorna, tycker jag. Det är självklart det skulle vara lättare för mig som privatperson att aldrig uttala mig i jobbiga frågor. Men jag tycker, alltså den smällen får man ta, att man kan få vissa män framförallt som, eller kvinnor, vad det nu handlar om, som inte håller med. Det att jag får skit för dem, det är jättevärt i mitt tycke. Med tanke på att jag tycker det är så självklara liksom, humana frågor som jag tar ställning i. Och när herrspelare tar ställning i de här frågorna tycker jag att det är grymt bra också. Jag har sett jättemånga herrspelare, som John Guidetti till exempel med flera, som tar avstånd från rasism. Och det tycker jag är bra.
Ja, vi har ett helt landslag som gjorde det i
menar somras. Du då att man inte ska göra det som om man representerar ett land, eller?
Nu ställer du mig på framstår jag som en riktig klåpare.
Ja, en liten jävel.
Ja, faktiskt. Nej, i ett sånt, alltså det är också så här att han blir, Jimmy Durmaz, han blir ju, nu blir väldigt mycket off här, men han blir ju attackerad efter någonting han gör i landslagsdressen. Och majoriteten av kommentarerna var ju liksom, du har alltså, som han som landslagsspelare, så stick från landslaget, du skämmer ut. Så där tycker jag väl ändå, alltså det där, jag, det finns väl kanske inte något svart eller vitt att så här måste man göra. Där tycker jag att det var bra att man gick in och samma sak om skulle någon mörkhyad spelare få apljud sig från egna supportrar. Så tycker jag ju definitivt att Djurgården ska gå ut och fördöma det.
Mm.
Så den är inte helt.
Nej.
Men bra. Bra motfråga. Mm. Vi ska inte fortsätta inom politiken, men inom fotbollen.
Mm.
Hur mycket betyder det att spela kvar på stadion och vad skulle en flytt till Tele 2 betyda?
Det betyder jättemycket att vara kvar på stadion. Vi alla älskar att spela fotboll på stadion. Och det passar liksom oss att vara på stadion. Publikmässigt skulle vara väldigt, väldigt tomt att spela på Tele 2. Och för alla djurgårdare så är det såklart kul att det finns en möjlighet att ta sig till stadion och kolla på fotboll. Så jag tycker verkligen att vi ska vara kvar på stadion. Ja.
Det är ju ett, för de som inte har varit där, så är det ju ett väldigt familjevänligt arrangemang.
Mm.
5+ fika som man kan köpa från, oftast är det väl ungdomslagen som står och säljer. Fri sittning på stadion.
Mm.
Du följer solen egentligen. Mm. Det är ju väldigt trevligt.
Jätte och perfekt matta också.
Verkligen. Nej, fler borde göra slag i saken faktiskt.
Ja. Framförallt för det finns så många supportrar. Jag får så himla mycket jättefint stöd vid många spelsvårdare. Men jag kan ju bara tala från eget håll. Det är så många djurgårdare som skriver så fina grejer. Så många liksom killar som visar sitt stöd och tjejer för den delen. Men det är så många.
Är det viktigt?
Jätteviktigt. I alla fall om man som jag brinner så mycket för den förening jag spelar fotboll för. Då att få bekräftelse av alla er och ni som hejar på samma förening och som tror på oss. Det betyder supermycket. Det skulle bara vara kul om några fler av dem liksom väljer att komma till matcherna och inte... Ja, men vi får se. Kanske fler det här året.
Det tror jag.
Det tror jag också.
Den här har du touchat lite på, men lever du på fotbollen?
Ja.
Och med det antar jag att man frågan gäller inkomst.
Ja, jo, men det jag har liksom så jag klarar mig. Sen är jag ingen miljonär, men det går runt. Men jag är sådär, jag gillar att göra mycket saker, så jag jobbar som fotbollstränare i Aspbyskolan också. Och sen pluggar jag.
Vad pluggar du?
Just nu läser jag ekonomi. Som du då. Så vi får väl se vad det slutar med. Men,
otroligt trist.
Ja, det är skittråkigt. Men jag pluggar sociologi parallellt också. Det är mycket roligare. Så.
Utlandskontrakten då? Hur stor skillnad är det ekonomiskt för en spelare att komma utomlands kontra att vara i någon av de större klubbarna i Sverige?
Om man jämför med till exempel Piteå som vann damallsvenskan med ett liksom välställt lag utomlands, så kan man väl ungefär ligga på en nolla.
Det är så pass.
Ja. Tjänar man 20 000 i Sverige kanske man tjänar 200 000 i ett annat land. Så.
Det är ändå de skillnaderna.
Ja, alltså om vi kollar mot Tyskland och Frankrike och de hållen. England har vi inte riktigt... Jo, men det finns säkert spelare som tjänar där också, men i alla fall minst 50 000 mer tror jag. Alltså det är jättestora skillnaden mot Sverige.
Mm.
Jag tror det. Alltså inte som att jag sitter på allas liksom avtal så, men...
Men du måste ha hört lite.
Ja, av, liksom, av vad jag har hört så...
Säg att du är högerback i Djurgården och ska vi dra till med att Juventus värvar dig?
Ja.
Är det också ett förmodat...
Ja, jag antar att man... Alltså man dubblar ju minst sin lön i varje fall. Mm. Tripplar förmodligen. Så det är svårt för svenska klubbar kanske att konkurrera med de lönerna just nu.
Mm.
Men snart är vi där.
Vem är den största djurgårdaren? Du eller pappa Jonas? Det är faktiskt Johan Salén som har.
Ja, du. Samma. Jag vet inte. Pappa är faktiskt född. Han är född i Solna. Så fram till han var 5 år var han AIK-are. Och jag har aldrig någonsin varit AIK-are. Så det får väl bli jag då.
Ja, men det måste man väl ändå göra. Det är någon som vill veta om din tid i Grödinge.
Jag började spela fotboll i Grödinge tillsammans med Simon Tibling i samma lag. ett litet ställe som jag nämnde där alla andades fotboll. Men det fanns inga tjejer som spelade. Så jag började spela med killar när jag var, ja, vi var 5-6 år gamla. Sen spelade vi där. Vi fick faktiskt ett riktigt bra lag. Så här, kom typ till slutspel SM och ett litet ställe. Jätte genuint och härligt. Så väldigt fin start på fotbollen i Lilla Grödinge. Superförening.
Och hur länge var du där, sa du?
Mamma bodde kvar där tills jag var 13. Men jag spelade ju där tills jag var 12 kanske. Innan jag gick till Djurgården och Älvsjö hade ju samarbete där. Så jag gick till Älvsjö först.
Just.
Simon gick till BP.
Visst har du hållit på med en del freestyle inom fotbollen?
Vi gjorde,
heter det freestyle?
Ja, jag och Simon gjorde så här uppvisningar tillsammans när vi var små. Så det var en liten fotbollsort, Grödinge. Så det enda vi gjorde var att spela fotboll innan skolan, spela fotboll på rösterna och spela fotboll efter skolan. Och så tävlade vi alltid hur många kickar man kunde göra.
Den tävlingen måste ha pågått ett tag.
Ja, gud ja. Jag kommer ihåg när vi var i Gotia så var vi i Grödinge var i final. Jag kom tvåa med 4 000 och Simon stod och kickade till 16 000.
16 000?
Ja.
Wow, för jag tänkte berätta en anekdot om att jag har ju sett han kicka, i och för sig tror jag det var varannan fot då.
Mm.
Jag och, det var ju fler som var där, men jag tror jag kom upp och räknade till 2-2, då slutade jag. Då har han kört varannan 2200 gånger.
Ja.
16 000?
Ja, men tänk då när man gör så här 4 000 och är jättenöjd, man slår sitt rekord och så står han.
Ja, för jag tänkte säga 4 000, då måste du ha vunnit på.
Så står han i 12 000 till. Men det var bra, för det var tjej- och killserie, men ja, ingen hade en chans mot Simon, så var det bara.
Satan, var lite Satan. Variation i uppväxten ni måste ha haft. Det måste bara varit fotboll.
Nej, vi spelade fotboll hela tiden. Jag kommer inte ihåg liksom en stund
av min uppväxt. Det kan inte vara sunt
alltså. Jag vet inte. Jag verkligen, alltså jag kommer ihåg att många sa det till oss båda att så här, ni kommer tröttna på fotboll och sa till våra föräldrar att vi måste ha något annat. Men jag tror det inte finns så många som, eller det är klart det finns, men varken han eller jag har liksom någonsin slutat älska att spela fotboll. Jag har i varje fall aldrig tröttnat på det.
Jag tror faktiskt jag hörde en grej om Augustinsson den äldre.
Lydde. Ja. Han är vår ålder också.
Ja.
Vi gick i samma skola.
För han skadade ju knät rätt allvarligt. Det var väl korsbandet som rök. Och jag vet att då så har jag hört det, jag vet inte hur mycket det stämmer om, men att då träffade ju liksom de en psykolog för att det här var, hela hans, så länge han har haft ett minne har det ju bara varit fotboll. Det var liksom utsagt att han ska bli proffs. Det här var liksom, det fanns inget annat med skola och allt sånt där. Nej.
Ja.
Det här ska vi ska spela i stora ligor. Och så kommer ändå en, en skada kan du inte förutse.
Nej.
Och jag vet att, vad jag har hört, att de har sagt liksom att BP efter det började införa liksom lite så att man, det är jättebra att du insnöad på fotboll, men du måste tänka ett lite större perspektiv och ha kanske plan B och C.
Ja, man har nog bra av det som människa. Ludde var däremot jävligt duktig i skolan, kommer jag ihåg, när vi var små.
Det var ju helt onöda.
Ja, det gick ju bra ändå, det är skönt. Jo, men ja, jag vet inte, jag har alltid behövt liksom sköta skolan. Mamma och pappa skulle aldrig acceptera att jag sket i den så. Men jag vet inte. Så länge man spelar fotboll och förstår att man är en viktig person även utanför fotbollen. För det tycker jag har varit det största. Liksom att gå från att vara bara fotbollsspelare till att vara en människa som spelar fotboll. Det har varit riktigt liksom, mycket i tonåren att försöka hitta vem jag är förutom, alltså om jag inte har fotbollen. Och förstå ens värde i att det inte bara liksom mäter prestationer. Så det är väl där kanske man behöver tänka lite bredare än bara om man betyder sig full, om man vinner en match eller om man gör 3 mål eller om man förlorar en match. Så jag förstår verkligen att man behöver tänka andra banor, men jag tror absolut inte att jag hade blivit en lyckligare människa om jag spelade mindre fotboll, utan det har gjort väldigt mycket för min barndom.
Jag sa det här tidigare till dig att det märks att du har många yngre som ser dig, som har dig som någon förebild, för du har kommit in väldigt mycket frågor från yngre tjejer främst. Ja, så jag tänkte ta lite lyssnarfrågor och jag har lovat att de ska få vara anonyma. Det är lite så här 5 snabba varianter. Men du kommer få lite mer än så. Podd eller vlogg?
Podd. Jag är en liksom frekvent poddlyssnare.
Favoritpoddar?
Alex och Sigge.
Är det så?
Ja.
Han har inte trött på
det. Jag har inte det. Jag lyssnar på varje fredag. Men det finns många bra poddar. Verkligen. Leif-podden.
Bra där, det räddar du snyggt. Mm. Höst eller vår?
Vår, för då börjar allsvenskan igen.
Kan man ju ana. Mm. Göteborgska eller norrländska?
Oj. Jag måste ju vara solidarisk mot mitt gamla Piteå så norrländska.
Indien eller Sydafrika?
Jag var i Indien precis. Det har de väl sett där. Oj, svår fråga. Jag har ju bara varit i Indien och det var fantastiskt. Jag hade det så himla bra. Men jag gillar att resa generellt så jag kan nog inte svara på det. Båda. Alla land har liksom något eget att komma med.
Läser du bloggar och i så fall vad är dina favoritbloggar?
Alltså jag läser mycket böcker. Det låter ju supertråkigt men jag läser mycket.
Det här kan ni få höra, ynglingar.
Ja.
Behöver ni?
Ja, lyssna nu. Läs böcker, det växer man av. Nej, men det finns många bra bloggar också såklart. Jag läser mycket fotbollsbloggar och så. Men
det var klent med frågan med vilken är din favorit?
Men är inte lite så här befriande med något annat än bara fotboll också?
Ja, nej, men jag tänkte att det är ingen som har frågat liksom, vem är din favoritförfattare?
Nej, nej. Nej, men jag gillar lite så här bloggar som, alltså influencers som är i min generation. Men jag läser Paulas vlogg som jag tycker är jättebra. Kinsas vlogg. Mycket mode och sådär. Att vara människa. Men annars läser jag mycket böcker.
För det är nästa fråga. Vilka influencer måste man bara följa?
Jag tycker först och främst att ni ska följa Petronella Ekeroth som spelade i Djurgården med mig och gick till Juventus. Hon har ju blivit värsta influencer sedan hon flyttade till Italien. Mycket girl power och hon är rolig och skön. Så följ henne.
Det var nummer ett.
Oj, vad har vi mer då? Johanna Nordström, jätteskön. Det finns så många bra liksom, konton på Instagram bara kring ja, med jämställdhet och olika frågor. Jag kan lägga upp på min Insta-story mina topp 5 så får ni gå in och kika där. Jag gör det efter det här.
Tack Irma för att du tog dig tid och för ett bra snack. Till slut hittade vi datum och tid för att ses. Jag lovar att du kommer se mig oftare på stadion under året och jag hoppas att fler gör samma sak. Mm. Är det någonting du skulle vilja att vi tar upp i DIF-podden?
Men jag tycker nu när man har chansen så kanske man ska ta hit Olivia Skog. Jag tror att jag kan dra lite lyssnare och hon är en bra, bra person. Duktig fotbollsspelare och intressant surr tror jag det skulle bli.
Mm. Vi ska försöka få hit Joel också.
Ja, men han är säkert på.
Det tror jag.
Det sista jag sa innan jag gick från träningen idag var nu ska jag snacka så jävla mycket skit om dig.
Och det har du gjort.
Nej. Ja.
Jag önskar dig stort lycka till och på återseende och återhörande.
Tack snälla för att jag vill komma. Det var jätteroligt.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.